A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Svenskan är live ännu en gång. Vi säger varmt välkomna till alla er som tittar på oss på YouTube och alla de 4-5 som lyssnar på oss via Mixler. Fina är de, eller hur, Kalle Nilsson?
Det är mina gubbar där borta. Jag noterar att du gjorde en sån. Det här är ju tråkigt för poddlyssnare, men du tog kameran på ett jävla sexigt programledarsätt. Ja, det är fan alltså. Det var mäktigt.
Det börjar ta sig.
Ja.
Vi är drygt ett och ett halvt år typ inne i det. Ja. Jag har fortfarande inte riktigt lärt mig att ta kameran. Men det tar sig. Hur mår du, Kalle?
Jag mår toppen. Hur mår du?
Så beror på vilken av mina personligheter du frågar. Men frågar du liksom fotbollssupporten Kristoffer Svanemar, så har livet absolut varit ljusare.
Ja,
frågar du människan bakom fotbollssupporten, så är det faktiskt ganska bra.
Fint.
Hur mår chatten?
De verkar fan må ganska bra faktiskt. Det är också vidrigt att höra att nu när vi har sånt fruktansvärt väder här uppe, då gissa vart solen skiner någonstans.
Ja, givetvis nere på kontinenten.
Såklart.
Malmö. Allt bara går med dem, de jävlarna. Marcus Tapper, en av få som också mår relativt bra fotbollsmässigt.
Ja, men oväntat nog. Vi sa att hade någon sagt inför säsongen att hela Tutto och svenskan liksom gänget, att det skulle gå åt helvete för alla förutom mig och Josip, så hade jag ju inte köpt den spaningen.
Nej.
Men jag mår bra. Det var en kul match på Friends i måndags.
Kul watch along, eller?
Ja, kul.
Jag tror det, men jag har inte suttit och tittat på den i efterhand.
Det var två riktigt bra lag som gjorde upp om det, och rättvist kryss, eftersom så många bra prestationer, så känner man att här förtjänar alla poängen.
men här ska vi inte ha någon förlorare, inte.
Nej, men det är bra.
Hade en fin helg också i Linköping.
Blev det
lugnt och städat, eller?
Jag blev av med en tröja, hamnade på någon staty där. Liksom. Men annars, det var lugnt och städat och kul att gå på derby och sådär, va?
Kul för dig. Vi släpper den matchen.
Ja, men
fortsätter med andra saker, nämligen Sirius. Du har klätt upp dig idag, Bernevall.
Ja, men jag tog på mig superettan
alltså. För er som tittar nu, så sitter alltså Bernevall på riktigt i en mössa med Superettan-loggan.
Ja, man måste ju ha en sån hemma för att vara redo om du går
till hemmet. Beställer du hem en till Svanen också?
Ja. Vart köper jag den där?
Jag fick den faktiskt på upptaktsträffen Superettan 2018.
Ah, okay.
I goodiebag.
Får vi se. Jag kommer ju med andra ord få reda på om det finns såna även 2024.
Ja, precis.
Det är så det känns.
Ja, men Sirius-lägret är väl lite Sirius, eller Superettan-mössa på för stunden.
Jag såg också att Otto Smith, våran Varbergs vän, Han la ut en printscreen från Varbergs hemsida. Där de också jobbade, alltså på officiella hemsidan, Superettan-loggan på ena hörnet. De började också förbereda sig.
Det är ju för oroväckande. Har de inte bytt den sen de gick upp överhuvudtaget? Eller? Så många år.
Nej, jag började på hur många ska åka ur.
Ja, det är,
för det är ju ni, Sirius, det är Varberg, det är Gnaget, det är absolut Blåvitt. Det är fyra lag som åker.
Men det blir som att man ändrar reglerna när det är så jävla många utslag.
Det är för många dåliga lag, så vi skickar ner fyra.
Det är fint för oss i Lelle Sandahls Superettan-podd sen nästa år. Vad trevligt
för oss. Ska Toto-svenska börja känna konkurrens nästa år? Det finns ingen lag kvar i Allsvenskan, så det finns inte så mycket att prata om längre. Det hade varit riktigt, riktigt deppigt. Hörrni, vi väntar in Jonas Dahlqvist. Han hade tydligen tagit fel på både dag och tid. Men han ramlar väl in här vad det lider. Vi får se lite grann när han dyker upp. Men vi har ett jävla avsnitt framför oss. Vi ska ringa Gurra Granqvist allra först och snacka lite Bayern. Vi hade ju ingen Bayern-supporter i programmet senast. Blev lite rabalder och sådär kring att vi inte hade det. Men ibland så kommer livet emellan, saker händer och sådär. Men som tur är så gör vi ju tre avsnitt i veckan så att vi hinner liksom ta i kapp och ta igen och hela den biten. Vi ska ringa Allsvenskans hetaste fotbollsspelare, väl, Jakob Ondrejka?
Jag tror du menar Sebastian Olsson.
Också? Ja. Men Ondrejka är väl ändå hetare? Han spelar ju också i ett bättre lag.
Men han är out snart och allt
jo,
det
men
där.
Just nu är han väl hetast?
Ja, men kanske då. Men jag vet inte, jag vill bara jobba in att Seb Olsson är Allsvenskans hetaste spelare.
Varför vill du göra det?
Jag vet inte, för det känns oväntat och kul.
Ja, okej. Okay. Men honom ska vi också ringa. Ja. Så två av de hetaste då? Det känns väl helt okej. Ska vi börja i Bayern-änden eller? Och ringa Gurra?
Ja, jag säger att jag kollade ju på avsnitt i måndags. Och jag, precis som många bajare, tyckte ju såklart Wihlberg var galen när han hävdade att de här slåss på stan-problemen bara fanns i Bayern. Det skulle säga att jag satt och lyssnade och kände så här, vilken dåre. Men så är det ju här ibland att jag kan ha en helt galen åsikt om AIK, så får folk tänka, vilken idiot. Liksom.
Ja, men dessutom så här, det är ju en djurgårdares åsikt. Jag kan ju inte ha rätta vad en djurgårdare ska tycka. Tycker han det så tycker han det, och då får väl han stå för det.
Ja, verkligen. Men jag vill säga att min take är att de problemen finns i fler lag.
Alltså, absolut. Och det kom
jag har
vi
inte sett det. Jag känner inte igen det.
Och det kom vi också in på i när vi diskuterade det här med liksom ny generation och liksom postpandemiproblemen som har varit med inkastade föremål på massa arenor och gränser som har förflyttats och allt vad fan det är. Liksom. Men att gå in och rätta vad djurgårdare tycker, det blir ju liksom, det blir märkligt. Djurgårdare får ju tycka vad djurgårdare tycker. Sen tycker inte alla djurgårdare det säkert, men hej, det var hans åsikt och den fick han stå för.
Ja, och det är väl bra läge utöver vinst i derby, så har Jesper Jansson tackat för sig.
Just det
också.
Just
så att, intressant att fråga vad Gurra tycker om det. För folk verkar ha väldigt delade åsikter om Jesper Jansson, om man dömer av de Hammarby-supporterna jag följer i alla fall. Alltså hälften har varit så här, det här kommer bli väldigt bra för oss. Han har träffat fel väldigt mycket på sistone. Och hälften är så här, fuck. Det är han som har byggt det vi har idag. Så att det skulle bli kul att höra vad Gurras take på det.
Ja, och så här, den kommer väl inte heller helt ifrån ingenstans, va?
Man har ju haft bilden att han och kanske till viss del Martí Cifuentes också inte har varit jättenöjda med riktningar och saker faktiskt.
Nej, och känslan är väl någonstans att Martí och Jesper inte har dragit helt jämnt.
Nej.
Och då har någonstans Jesper kanske känt att nu är det kanske min tid att gå, medan Martí då får bygga vidare på sin grej. Och nu har man ju svårt att se Martí gå. Eller hur?
Ja,
alltså
verkligen.
De gör sig inte av med båda. Men intressant att se vad som händer med Micke Hjelmberg.
Också intressant att se vad som händer med Jesper. För att, som vi har pratat om massor här, att det finns inte så många sportchefer på marknaden. Så jag gissar att det finns ett par klubbar och jobb som ändå är intresserade av någon med Jesper Janssons CV. Liksom att, och han är ju en sån som har varit i flera klubbar också. Inte alls otänkbart att han går till en annan allsvensk eller dansk typ klubb.
Eller norsk.
Eller norsk, va?
Varför inte? Nej, han lär inte få något problem att hitta jobb, men det ska bli intressant att se vad Bayern hittar på. Det är väl teknisk direktör det pratas om nu.
Men han tar sommarfönstret också, va, Jesper?
Ja, precis. Så det ska vi ändå berömma Bayern för. Man ska berömma deras exit för att de ändå ger sig själv nästa fönster för den nya sportchefen blir ju från och med 1 januari.
Ja, och då kan den redan veta att den ska vara på plats nu i sommar typ. Så att den får lite tid på sig också.
Ja, och Bayern får tid på sig att inte hamna i samma sits som AIK till exempel. Att stå och ha ett helt jävla fönster utan en sportchef. Så att, vi får se. Vi ska ringa Gurra som fortsatt befinner sig på brittiska öar och följer det här Bayern spektaklet från distans. Men flyttar snart hem, så vi kommer få se mer av Gurra. Var lider här framöver? Men det finns en del att prata om med tanke på derby och Jesper Jansson och allt vad det är. Så Gurra, vilken ände vill du börja i? Ska vi riva Jesper Jansson plåsterdiskussion direkt, eller vill du fortsätta gotta dig i derbyt?
Jag tänkte här innan ni ringde att det är sjukt med hur mycket pengar Tuttofamiljen tjänar. Ni är fortfarande ingen vettig konferensvideolösning. Ni ringer folk.
Det här är väl den
bästa. Det här blir när Thomas Wilbach är IT-chef, eller?
Ja, exakt. Alltså, chef är väl inte bara IT-chef, utan liksom chef, stor chef.
Det är en Guinness där också.
Ja, visst var det en Guinness som sipprades i?
Nej, men.
Ja,
ja,
bra. Ja, bra.
Jag suga i mig allt jag kan av London sista två veckor.
Bra, det gör du helt jävla rätt i. Men du, åter till frågan då. Vart vill du börja? Derby eller Jesper Jansson?
Nej. Jag börjar med Jesper Jansson. Det är väl det absolut hetaste. Derby tar väl nästan så att man släpper hela derbygrejen så fort Jesper Jansson nyheten kom ut. Det känns som att det var den glädjen jag tar.
Ah, okej. Okay. Du känner ändå att det är en sorg det här, eller?
Nej, men sorry. Nej, det vet fan om det är. Alltså, men det är ju en osäkerhet givetvis som vi går in i. Och han har ju varit en av våra trygga punkter. Så att det är ju aldrig liksom, positivt på så sätt. Sen tror jag att det är bra för Hammarby att han tackar för sig och sätt han gör det på. Att det liksom blir en ganska lång och vettig timing på perioden. Så det är nog bra. Men det är klart att man har ju vant sig vid att ha honom och det har känts jävligt bra att ha honom. Men det är ju bara upp till föreningen att hitta något lika bra.
Hur orolig är du över att Jesper Jansson tar med sig Micke Hjelmberg? För det går ju spekulationer kring det såklart, i och med att de har jobbat så jävla tajt ihop och de verkar gilla varandra och de har trots allt liksom stabiliserat Bayern som ett lag som befinner sig på den övre halvan i allsvenskan allt som oftast, och all ekonomi som har kommit med det. De har jobbat ganska tajt ihop de två, så att hur orolig är du över att han flyttar med Jesper?
Inte speciellt. Jag tror inte att... Alltså, Micke är ju också väldigt mycket mer rotad i Stockholm än vad Jesper har varit. Så det är jag inte så orolig för. Och sen så, nu känner vi ju dem som en duo. Det är helt omöjligt att utvärdera vem som har gjort vad till 100%. Det vet ju bara dem. Och Hjelmberg har ju också möjlighet här att om han nu skulle vilja vara aktuell för att ta över Jespers roll fullt ut. Så det är jag inte speciellt orolig för. Sen är jag inte speciellt orolig för att om du skulle ha Hjelmberg bra, det kommer att bli att vi plötsligt inte kan värva en enda ung kille från liksom Afrika. Det känner mig rätt trygg. Så unik är man inte.
Jag tänkte fråga dig, för att när jag var och intervjuade Hjelmberg för våra söndagsintervjuer, då så fick jag ändå ganska tydligt känslan att han såg en framtid där han kan steppa in efter Jesper. Hur ser du på det? Att hitta det in-house på det sättet? För Hjelmberg har ju gjort mycket av jobbet bredvid Jesper. Liksom.
Ja, alltså spontant är man ju positiv till det. För att det känns som att då är det mindre turbulens. Det är en stabil liksom, process. Alla vet vad som gäller och det är egentligen ingenting som förändras speciellt mycket. Samtidigt så måste man ju också vara öppen för att förändra saker och ting. Och sportchefstjänsten är ju så pass tung att du liksom väljer att faktiskt göra någonting annorlunda mot det du gjort förut, så är det ju perfekt timing att göra det då. Men det är väl om klubben med liksom styrelse och vd och allt känner sig trygg med den strategin som vi har och som kanske har sett lite skakig ut så här långt i år, så är det ett jättebra val. Sen är inte jag helt säker på att Hjelmberg har det affärsmässiga i det som krävs. Han är ju ingen sak att han kan fotboll och kan utvärdera spelare, både unga och äldre. Men jag vet inte om han är så pass vass i sin kontraktssituation.
Men vad tänker du att Bayern behöver här framöver då? För att tittar vi på liksom vad som har hänt de senaste, ja men vad blir det, året i alla fall, så mycket utav, eller så här, två av tre nyckelpersoner som har varit med och byggt i form av Ola Larsson som numera är i IFK Göteborg, som har gjort ett stort jobb i det tysta med att bygga upp Bayern organisatoriskt med HTFF och strategi och hela den biten. Han är borta, nu försvinner Jesper Jansson också. Vad ser du att man vill, alltså det behöver inte vara negativt med en förändring, men vad vill du att den här förändringen ska leda till? Liksom?
Jag tror att det har funnits en viss schism, låter väldigt dramatiskt, men jag tror inte att man har varit helt överens från kanske liksom sportens sida i form av Jansson och Marti kontra vad klubben vill. Klubben har fått på sig ganska mycket med hur man spenderar, vad vi får spendera på och i vilken nivå vi ska liksom ligga och vad som målsättningen ska vara med den investeringen. Så att säga. Jag hoppas att man väljer att hitta någon som matchar den profilen till 100%. För jag tror att, alltså, som Jansson har pratat om de killarna som lämnar inför i år och hur mycket vi värvade förra sommaren, det var nog inte det lugnaste juli han har haft. Och sen inför i år att det liksom inte riktigt har klaffat så som man vill och man inte lyckas värva de spelarna. För det får vi, det ser vi resultat av, det har vi inte. Så det man ska in är någon som antingen A, tror stenhårt på det som Hammarby vill göra och tycker att det är helt rätt väg att gå, och också framförallt har någon form av erfarenhet och har gjort samma resa. Att det handlar om att spela kanske mer yngre spelare och även våga att satsa pengar på yngre spelare som man sen förhoppningsvis kan ställa vidare ännu dyrare. Jag tror det här har brustit lite i vad klubben vill och vad kanske Jansson vill. Så det är det man ska in. Och sen alltså, någon som tror på det, men framförallt även har erfarenhet av det. Och det är väl där det blir tufft. Att det är inte så att det finns 1000 bra sportchefer. Liksom. Vi har inte ens lyckats hitta 3 riktigt bra ytterback.
Nej, och det är ju betydligt enklare att hitta en ytterback och hitta en sportchef. Tro mig, jag vet att det är relativt svårt att hitta en sportchef. Ni har ju i alla fall gett er en ganska lång tid i en liksom rekryteringsprocess. Vi sa ju det innan här att det är väl först 1 januari egentligen som liksom nästa fönster börjar. Så att det finns ju ändå gott om tid här för Bayern.
Men samtidigt, man vill ju inte heller att någon ska komma in liksom samma dag som man ska börja heller. Du vill ha in någon redan under hösten som hinner liksom sätta sig in i vad faktiskt folk tycker i klubben också. För menar, sportchefen är också väldigt mycket ansvarig för spelarna man redan har i laget. Och det är bra om man har full koll på vad de känner och tycker och står innan ett fönster ska börja. Men definitivt, alltså, det här är ju så bra som det kunde bli. Det är aldrig kul när en nyckelperson lämnar. Men det är på det sättet som det sker är väl absolut bästa möjliga.
Vad tänker du kring Marti här då? För det har ju varit lite här i inledningen på säsongen, lite delat läger i bland bajare. Vi har pratat med dig också om Martis vara eller icke vara. Men nu känns det ju som att Bayern inte riktigt har råd med att också göra en förändring även på den positionen.
Nej, och jävelin i mig kanske känner lite att undrar om det finns någonting däremellan också mellan Jesper och Marti som gör att Jesper tycker att så här, men då skiter jag i det här. Jag har lättare att dra än att jag ska hålla på som bror med honom. Jag tror att det är något Jesper sig borde ha varit för att jag är trött på att rekrytera tränare. Men jag tror att han kan förmodligen få lite mer att säga till om, vilket vore rimligt, för att han är faktiskt den som har sagt att han ska vara kvar i klubben. Och troligtvis så är det saker som är så det som gör våra fotbollslag bättre här och nu idag. Tittar man på Martins CV så är det ingen person som kommer stanna i klubb i år. Liksom. Utan det är någonstans max 3 man har kunnat tänka sig att han ska vara. Så det är bara hoppas att han kan få ut så mycket som möjligt bara nu under det här året. Och sen får man utvärdera det tillsammans med en ny sportchef vad det står inför vintern. Liksom. Men jag kan väl tänka mig att han ändå känner att nu har jag lite möjlighet att ta plats på ett annat sätt om jag kunnat göra. Och har kanske åsikter om saker som han inte har fått ha åsikter om tidigare.
Du, svänger om Bayern får vi konstatera i alla fall. Det råder ju liksom inga som helst tvivel om. Tapper, vad vill du säga?
Ja, men på tal om att förbättra laget här och nu. Hur viktigt är hjärta eller kan man bänka Hammar snart? För det är väl bland det sämsta man har sett.
Nej, det kan man absolut inte göra, såklart. Han spelar varje minut, varje vecka. Fast jag tycker att om du tittar på hur vissa av de andra har sett ut som teoretiskt sett ska vara mycket bättre fotbollsspelare, så är hans egenskaper något som har faktiskt hjälpt. Sen förstår jag att du är jävligt irriterad på honom eftersom han plockade bort er en stjärna i 90 minuter. Så, det köper jag.
Men, fan, den matchen var jobbig att se, alltså.
Du var ju ganska skönt att den här nyheten kom så att vi slapp snacka slagsmål och andra grejer. Men Vill du nu när du sitter där som Bayern-representant ge något svar till Wihlbergs lilla rant som han hade i det förra programmet?
Ja, jag tror knappt jag orkade lyssna klart med det, för det var så jävla patetiskt. Nej, men jag tycker att det är fascinerande, och det är inte liksom enbart mot honom eller enbart mot de speciella dagar, men det är fascinerande hur lätt anekdoter på Twitter tenderar att bli liksom starkast möjliga bevisföring någonsin. Det räcker med liksom en tweet och sen plötsligt så är vi de värsta idioterna i hela världen och springer ut och spör på folk bara spontant när som helst mitt på dagen eller vad det är. Jag tycker att man måste vara betydligt mer nyanserad om man vill stå och säga sådana saker och faktiskt våga se sig själv i spegeln. Men det är inte så att vi i Hammarby tror att vi är liksom Guds bästa barn på något sätt. Men jag skulle aldrig kunna stå och svinga ur med sådana saker på ett så onyanserat sätt som det skedde. Det kommer aldrig bli bättre mellan supportrar i Stockholm. Det kommer aldrig bli en bättre situation om den typen av haranger och åsikter får florera fritt i världen. Man måste vara lite mer nykter än så.
Men kan du hålla med om att så här, vad ska man säga, det infekterade läget mellan framförallt Hammarby och Djurgården någonstans känns som att det har eskalerat lite på senare år?
Ja, men det känns som att vi har samma konversation för 3 år sedan. Liksom. Det känns som att så här, det blossar upp till och från och då blir det liksom jättestormigt och sen så går det ner sig lite. Sen ska man väl ha det. Så det är givetvis så att när vi har blivit mer att räkna med i form av att vara i topplag och faktiskt konkurrera på fotbollsplanen på samma nivåer. Det fanns ju rätt många år där för inte alls länge sedan där vi inte var nära. Nu är vi där. Vi har en kostym och en truppkamp som är mycket högre. Och den ska vi givetvis leva ut till. Och det är klart att det är jobbigt. Alltså det fattar jag också. Det är jobbigt för Gnagare, det är jobbigt för Djurgården att vi vill ta plats och vi syns. Och sen ska vi också ha med sig så här, vi är jävligt många. Det går inte heller att sticka under stol med. Och tyvärr så, även om det finns då en mindre procent som beter sig illa, så är den procenten större. Eller den mängden större. Eftersom vi är fel. Det har ju funnits massa kommentarer om att vi eldar på och optiella skriver saker. Så här. Kan man inte ha någon jävla glimt i ögat, då är liksom sportkulturen död. Allt behöver inte tas på blodigt allvar hela tiden. Därmed ska inte folk springa runt och slå på så att säga julgran. Jag får ta räkna mig själv som en jävla julgran, så det finns ingen negativt med det. Givetvis så är det helt förkastligt, men det blir jävligt fel om man bara vill peka åt ett håll. Det kommer ingenting bättre upp.
Det håller jag med om. Du, vad sa du? 2 veckor tills du kommer hem igen?
Ja, för fan. Jag ska ta en sväng till Irland först nästa vecka och sen så kommer jag den 1 juni.
Ja, och du verkar ha kämpigt när du en onsdag 14.23 sitter och skickar i dig en Guinness. Bara sådär liksom. Verkar vara tufft där borta.
Till och med 13.23 här borta.
Ja, just det. Till och med det. Herregud.
Då ses vi på Kanalplan dagen efter du kommer hem då.
100%. Absolut. Nice.
Fan vad fint. Slå inte på varandra då bara. Snälla. Skit i det. Det är nog riktiga med framförallt till Marcus Tapper här. Lägg av. Inga såna grejer nu, Tapper.
Ja, jag har länge gått här och sagt att när Gura kommer hem, då smäller det. Men jag ska försöka hålla mig.
Ja, det är bra. Vi skämtade bara. Jag skämtade bara, så att jag är tydlig med det. Jättetydlig. Bra då, Gura. Vi hörs.
Dagens, det gör vi. Ha det bra.
Samma. Tja, tja.
Tja.
Vi säger också välkommen till studion, Jonas Dahlqvist.
Tjena.
Lite sen sådär. Fint folk och så vidare.
Ja, jag fyllde i torsdag. Dumt gjort,
ja. Mm. Vi kör måndag, onsdag, fredag.
Ja, jag vet det.
Ja, det vet jag.
Men jag fyllde i torsdag.
Ja, okej.
Okay. Ja, och då plingar inte telefonen och då är jag helt borta.
Ja, jag är helt med dig på det. Jag har gjort samma sak flera gånger.
Men 13 minuter enskede hit med parkering och allting.
Det ska vi inte kanske berätta för alla myndigheter.
Nej, men det körde jag ju lagligt hela vägen. Det var faktiskt ingen trafik.
Ja, okej. Okay. Ja, men då så. Hur mår du?
Jag mår ganska bra. Blev lite stressad.
Ja, det förstår jag. Det förstår jag.
Själva grejen.
Förstår jag verkligen. Du missade ju också delar av Gurras utläggning gällande Jesper Janssons avsked. Blev du förvånad när nyheten kom?
Man blir väl det oavsett där. Det är klart att det har tisslats och tasslats. Mm. Men det är ändå en stor sak naturligtvis.
Känslan var ju att det här... Alltså min känsla, vi pratade om det här i höstas ju. Att så här, nu går Bayern för guldet, vet om Berisha. Mm. Sen blev det inget guld och då pratade vi efter säsongsavslutningen att fan, frågan är om inte Jesper kastar in handduken nu. Och så drog kontraktsförlängning ut på tiden. Men sen kändes det ju som att när han kritade på det där nya kontraktet att nej, men okej, nu tar vi ett omtag och så kör vi på nytt. Så att känslan var att de ändå hade valt väg att vi fortsätter.
Mm.
Och så kom det här.
Precis, så att det är möjligt att det såddes något frö ändå då. Mm. I det hela. Och sen kanske inte hela vinterfönstret blev exakt så som varken Jesper eller Marty hade önskat. Tänk om någon hade sagt då att så här, de skulle behöva en 3-4 startspelare till förutom någon. Tänk om någon hade sagt det.
Ja, ja, du var inte ensam där.
Men rätt många som var på, va?
Ja, ja, ja.
Alltså, yours, alla samtliga som hörde av sig då.
Ja, alltså, du och August Spångberg sitter nu och bara hämtar hem. Här, för ni två satt faktiskt och var ganska hårda.
Men det
ja.
Som var så skönt med det var att vi var liksom många som sa det lite försiktigt. Men du sa det så rakt
ja,
på sak.
Jag sa
du fick all kritik för det. Liksom.
Jag sa det, och det var fekt av er andra. Det är jävla då.
Nej, men jag tror vi sa det också i programmet, men vi var lite mer så här, ah, det kan nog behövas några till. Och sen kom du in och var konkret och tydlig, ja. 6-7, och då fick du all skit. Vi andra klarade oss.
Det tar jag med glädje. Och med det sagt så tycker jag ju fortfarande inte att Bayerns säsongsinledning är så dålig som de själva verkar tycka, eller som många andra verkar tycka.
Man blir ju,
jag tycker inte det är dåligt.
Nej, och man blir ju lite, precis som i fallet Elfsborg egentligen, så blir man också lite lurad av spelschemat.
Eller väldigt lurad. Alltså det är helt avgörande. De 4 bortamatcherna som de har förlorat är 4 bortamatcher som de kanske kan förlora eller till och med ska i vissa fall. Det är inget konstigt överhuvudtaget. Det är en missräkning. Det är Mjällby hemma. En sån match ska man vinna om man ska vara ett topplag. Men du kommer också gå på en eller två onödiga kryss någonstans. Resten har de vunnit. Så liksom, det är väl rimligt. Hade de här varit utspridda på ett helt annat sätt över 30 omgångar så hade ingen reagerat kraftigt.
Men håll med mig också om att det är ganska bra skött av både Bayern och Jesper Jansson, den här typen av exit. Att det ändå verkar vara en vänskaplig och han kör fönstret ut.
Lång tid, det verkar välplanerat. Jag tycker att den är ganska odramatisk. Han har varit där länge, 2017 var våren 17 tror jag han kom. Det är väl liksom, till slut tar saker slut. Ingen är på samma plats för evigt. 6 år är en lång tid i fotboll. Så jag tycker att det känns... I det som verkar dramatiskt så är det väldigt odramatiskt.
Men det blir ju väldigt, väldigt intressant att se vad Bayern gör. För att, som jag var inne på med Gurra, de har tappat Ola som har varit med bakom kulisserna och byggt jävligt mycket av det fundament Bayern står på med HTFF. De tappar Jesper Jansson som har varit sportchef. Hjelmbergs roll hänger lite i luften. Vi kan ju ha en situation där Hjelmberg aspirerar och vill ha sportchefsrollen eller teknisk direktörrollen, inte får den och då känner att vet ni vad, då drar jag hellre med Jesper.
Ja.
Och då har helt plötsligt samtliga 3 som har byggt upp det vi nu ser och det som har varit ganska stabilt och känns på uppgång byts ut och in ska någon ny komma, sätta sin prägel. Det ska bli spännande att se vart det tar vägen.
Ja, men bara för att det är osäkert behöver man ju inte heller måla fan på väggen. Alltså,
absolut,
det kan ju komma in oerhört kompetenta människor. Det finns ju en god möjlighet till det. Och du köper ju dessutom den tiden att rekrytera en sån genom den här sortens exit. Hade det varit att han lämnar på dagen och sa vi hörs, då hade det varit en annan sak. Men jag tycker att det är hittills väldigt bra hanterat.
Ja. Sen är det ju så jävla svårt för att så här, lämna en tränare, då blir ju första spekulationerna blir ju vem tar över. Det går liksom inte att spekulera om gällande sportchefer, för det finns liksom inte sportchefer.
Alltså, sportchefsmarknaden.
Ja, men den är ju vad den är. Det har vi sett med AIK. Liksom. Thomas Berntsens namn kom väldigt sent och sen var det liksom en vecka senare var det nu är det bara en tidsfråga innan han är klar. Innan dess så fanns det ju liksom inga seriösa spekulationer kring. Det var såhär, viss media försökte måla upp Bojan Djordjic som ett seriöst alternativ. Det var ju där man landade. Det kommer liksom prata Zlatan.
Det är klart att det kommer nämnas.
Ja.
Bara för att det skulle kunna vara en grej. Och det hade ju kittlat. Det får man ju säga.
Men ska man
intressant hade det ju varit.
Finns det inte en potentiell fördel för Bayern om nu, jag vet inte hur nära de är Zlatan längre, men att han skulle kunna fixa dit någon? Alltså kontaktmässigt.
Och det är ju riskabelt.
Jo, men också, de skulle ju kunna få dit någon överkvalificerad för Zlatan. Säg, hej, kom och ta min svenska klubb här. Men ja, som du säger, också lite riskabelt. Men det kittlar ju.
Det blir lite Simone Sasa-ryktet. Ja. Vad kul med ett namn man känner igen som Zlatan känner.
Undra hur mycket han kommer ha att säga till om. Alltså Jesper Jansson säger ju ändå ordagrant idag att så här, jo, men jag meddelade Zlatan i helgen att liksom jag kommer lämna. Så att uppenbarligen så har det ju någon form av liksom meddelandeplikt eller vad man nu ska kalla det. Undra om då Zlatan har mandat i att liksom, den här gubben rekommenderar jag och vad har Fonyxkull och gänget då för mandat att stå emot ifall de känner att det här är inte rätt.
Zlatan, Chippen och Mellberg tar över.
Men,
och anställer Lagerbäck. Det hade varit en sån jävla grej.
Drömmen.
Ja. Bara för att sparka honom och ta det här.
Ja, verkligen pissa på den sista gången. Ja. Ja.
Berlusconi klar i Monza.
Berlusconi lever ju inte 2024, bara så att vi har det klart för oss. Liksom. Ja. Ja. Nej, det, men det är intressant som fan blir det ju att följa vart Bayern tar vägen. Mm. Berneval, när du är här också så ska vi ju givetvis snacka Sirius.
Ja.
Du såg Jonas att han hade med sig superettan mössan.
Ja, det är rimligt faktiskt.
Förbereder sig. Ja. Hur mår vi på studenternas?
Man mår inte bra. Alltså.
Nej.
Det känns så här. Nu är det 8 raka utan vinst då, för de som inte vet, de som inte kollar tabellen. Och vi har ofta spelat, vi har spelat 8 också totalt den säsongen. Ja. Man minns ju, vi var bra mot Dalkurd hemma i februari, banden matchen i kuppen.
Just det.
Men inte vunnit sedan dess. Så att det går inte...
Februari, sa du?
Ja, tror att det är februari i alla fall. Jag tror att det var det. Skitsamma, tidigt match om inte annat. Så det känns ju... Ja, det kan inte bli sämre egentligen. Vi ligger ju inte sist. Vi skulle kunna vara Varberg då, kanske. Mm. Men det känns just det här med att inte vinna en enda match. Det är ett unikt läge. Och man letar väl lite syndabockar.
Det är så jävla roligt, för det senast du var här, alltså sen dess har ingen varit mer spot on på en fotbollsspelare, tror jag, än du var gällande Mathisen. När vi pratade så här, ska ni förlänga eller inte? Och du sa ju rakt ut att han är ju sån här, en match är han bäst på planen och är liksom sån jävla general. Typ AIK borta. Mm. Superinsats ifrån honom. Och sen kommer Elfsborg. Och sen sa du också att nästa match så gör han 2 självmål.
Ja,
och så kommer Elfsborg hemma. Och så...
Och senast här mot Mjölby också, så är det ju en insats som gör att han stannar hos oss, så att säga. Att det ser inte skitbra ut alla
gånger. Han visar att han vill vara kvar.
Ja, det är så man visar ledarskap som kapten. Och går in, det var riktigt kass att ingen annan vill ha en.
Men fan vad det måste varit tungt med, för att det ändå varit lite så här, de har spelat bra, men det har bara blivit kryss. Det här kommer ändå lösa sig. Sen kommer den här plattmatchen mot Mjölby. Det känns som att det var lite...
Men det är väl
kroppen var redan halvur och gick ur helt där.
Det är som liksom grundproblemet, jag tycker det ofta är så när man är bottenlag i en serie. Nu har jag inte faktiskt hejat på Sirius i fotboll så mycket när jag har varit just bottenlag på det viset. Men att, det här, att man kan tappa poäng och förlora på så många olika sätt.
Mm. Man hittar sätt att förlora matcher.
Det är liksom inte bra. Hemma hittar ni ju sätt att förlora.
Liksom, det är 85 minuter gått för att spela skit på 85 minuter. Vi släpper in 2 på touch. Liksom. I sort av självmål. Och är vi också helt nedpressade i sista kvarten som om att de liksom... Som att det hade varit 1 minut kvar i en kvart. Så att det är ju logiskt att det händer också. Det är inte ologiskt att de vänder där. Men det är just att vi hittar olika sätt att kryssa. Och vi spelar 0 mot AIK. Och det liksom ser ut som att det är jämnt. Och vi ser lite ramstarka ut. Och nästa match är vi inte alls det. Och det jag Kittan har sagt själv. Att liksom vi är bra på mitten av planen. När våra mittfältare är friska så kan vi se hyfsat bra ut i perioder. För att vi har ett hyfsat bra passningsfötter på mittfältet. Men i egen straffområde är vi stundtals jättesvaga. Offensivt har vi absolut ingenting. Alltså nu har vi det mot Elfsborg, men det är en slump, känns det som nästan. Det är enorma problem med att hitta vem som ska få igång laget åt båda ändar. Och det är ju inte ett gott tecken. Och det är liksom 8 utan vinst i ryggen om man ska få vinden att vända på något sätt. Men det är ju spelschemat som ger liksom Sirius en möjlighet här att göra comeback. Nu har man Halmstad hemma och sen har man BP borta, Värnamo, Blåvitt.
Det är ändå det finns fyra en matcher där det ska nästan avgöras. Tror du att det är... Alltså hur är tålamodet med Christer Mathiasson som man ändå liksom kämpade för att få in?
Ja, visst.
Det ska vi vara tydliga med. Att man försökte ju få med Engelen som nu gör succé i BP. Ja. Det var ju en jävla följetong liksom. Men hur... Mm. Får han de här 4 matcherna på sig eller kommer det liksom, han kommer sitta året ut oavsett? Eller hur tror du man tänker?
Ja, det är svårt att spekulera i på ett sätt. För att jag tycker, alltså man vill också fundera på vart är det största problemet någonstans? Nu liksom har vi både den sämsta truppen och den sämsta tränaren. Eller har vart liksom, om man ska hårdra det. Det känns som, jag tycker att liksom Sirius problem nu är liksom sedan några fönster tillbaka. Där vi har valt en liksom linje utifrån vårt sportcheferi, hur vi ska värva och hur vi ska sälja. Och liksom försökt inte förlänga med medelålders fotbollsspelare som vill ha lite mer i lön utan till att testa att släppa dem eller i bästa fall sälja dem, ta in nytt ungt från Landskrona, se om det kan få utveckling, alla drar korsbanden, alltså liksom det vägvalet
ljus och, verkligheten
ja, men det vägvalet har ju blivit ett väldigt stort misslyckande som det ser ut just nu. Och det är klart att det skulle kunna gått bättre med lite flyt kanske, men det är liksom Ola Anderssons ansvar och tidigare sportledning också som har suttit och tagit den här vägen. Man kan se att Netabay gör det hyfsat i Kalmar, Adam Stord gör det hyfsat i Mjällby. Det räcker för att man ska känna så här. Hade vi bara haft de här killarna som är 27, 28, 29 kvar i truppen som vet vad det handlar om, hade haft mycket mer liksom buffert när det började gå emot. Och nu känns det mer som att vi har hamnat i det här läget där Kitten står med en väldigt ung trupp som i och för sig passar honom då, för det när vi pratar om honom i söndagsintervjun här, det är det han gillar att jobba med. Men det är också så att när, även om vårt mittfält är bra, sekunden någon är skadad eller blir utbytt, då får vi in en 19-årig egen produkt från akademin och det är det enda vi har på bänken. Mm. Och det är klart, alltså, så fort det går emot med en sån trupp, då är det jävligt svårt vilken man än är som tränare på något sätt. Men samtidigt är det så att sista utvägen kommer ju inte vara att Ola Andersson får gå nu och vi plötsligt bygger laget på ett nytt sätt och räddar oss det här året. Utan nu är det ju såklart tränaren som, om man ska göra någon stor förändring, så kommer han ryka. Men det är ju de här fyra matcherna, tror jag. Sen när i de fyra matcherna, om vi bara förlorar. Efter alla, efter två, efter tre. Men Sirius är liksom det svåraste laget att få sparken från i Allsvenskan, tror jag. Så att det liksom krävs mycket.
Men det känns ju som, men det känns ju som att ni skulle behöva göra liksom BP, det de gjorde inför säsongen i sommar. Alltså ta in tre kalisirtyper. Alltså ta in tre stycken som har spelat Allsvenskan och klarat sig kvar för.
Precis. Ja, men typ, typ Tim Björkström, Filip Rogic, alltså de, den typen av spelare.
Det kommer inte vara det man gör.
Man hade haft dem någonstans.
Ja, alltså, ja.
Men kommer inte vara det man gör i sommar? Ta in tre 30-åringar som liksom kan, och så får man se om det funkar.
Det är ju samtidigt, det är liksom nästan en trigger liksom i Sirius, som Sirius-supporter eller Sirius-sammanhang, den typen av tanke. För det är så här, hela vår idé att vi inte ska behöva göra det. Eller det har varit liksom strategin. Vi behöver liksom, och liksom man, som supporter, man bryr sig inte så mycket om Filip Rogic, det vi pratade om här tidigare egentligen. Men han kanske behövas för att liksom vi ska kunna göra det andra också. Och nu är inte han, så otrolig var inte han, men nu får han vara exempel för det då, i det här fallet. Men så att man vill ju inte tänka så, men nu när vi har hamnat här, då är det ju mer att, det är därför jag tänker lite långt tillbaka i tiden. Det är då vi borde behålla de här spelarna som vi redan hade plockat från andra och förädlat. Och, så, och ingen, vi inte skulle sälja, utan vi bara valde så här, nej men de är fan, han är fan 27 och vill ha mer i lön och vi kommer inte kunna sälja honom för några pengar. Då tar vi liksom Filip Olsson för Landskrona istället, som är 22, och så drar han korsbandet och så tappar man den biten. Alltså det är där man borde fått bättre. I det här läget, ja, vi kommer väl få vara desperata och hitta något namn säkert i sommar som vet vad Allsvenskan handlar om och som har gjort det här förr. Och, ja, när vi rädda 2018 då var ju Sirius svindåliga första 12 omgångarna, hade 5 poäng efter 12 och 4 efter 8, för vi var sämre än han var nu till och med. Då var det ju Mohamed Said, numera i Trelleborg, och Robert Oman Persson som kom in.
Just det.
Och framförallt och liksom styrde upp det där lite. Och det var Kim och Tolle som var tränare som hade ett jättestort förtroende och hade ju rutin från att träna Sirius. Och det här är ju speciellt också, Kitten är helt ny, både i Allsvenskan och Sirius. Liksom, även det är ju en osäkerhet när man själv som sport ska analysera honom. Mm. Litar jag på honom? Eller litar han på sig själv ens i den här situationen?
Kan han där?
Ja, nej, det vet man ju inte. Nej.
Vad tänkte du säga, Jonas?
Jag vill ju verkligen bara, jag fastnar vid en sak som du sa, och att Christer Mathiasson själv säger det, att de spelar fint på mittplan. Och det gör de, stundtals. Men det är ju det mest ointressanta på jorden. Varför är alla allsvenska tränare, och framförallt unga tränare, eller nya tränare som kommer upp, så jävla fascinerade vid att de ska ha bra uppspel och att det ska se bra ut på mitten, när alla vet att det är straffområdena som det avgörs? Kan inte någon bara säga så här: vet ni vad, jag skiter egentligen i hur det ser ut på mitten, bara vi är bäst i straffområde framåt och bäst i straffområde
mitten
bakåt.
Mitten är ju egentligen bara en transportsträcka.
Det är bara en transportsträcka, det kommer inte bli några mål. Alltså, var bara bra i straffområdena. Det är det enda du behöver vara i fotboll.
Sen när man dålig i mitten kan man ibland bli AIK också då.
Jo, men då är man även dålig i straffområdena. Jo, det är liksom, det är en annan grej.
Jag tänkte på, det var ju en av de roligaste Discovery-ögonblicken i år. Var ju inför någon match, jag kommer då vilken match det var nu faktiskt, men det var ju både Stare och Axén i studion. Och Stare slog fast att det fanns för få defensiva as. Det var Norrköping. Ja. Norrköping mot någonting. Ja. På Bayern. Och det var, så, det var ju fint då att liksom Axén och Stare stod bredvid varandra då. För då kommer man ju få medhåll från Alexander Axén. Det är få defensiva as i de här lagen. Men det känns ju verkligen som en hållning som vi, alltså Sirius, om man skulle vara idealist. Sirius idealist, så är det vi inte tycker. Så att alltså vi säger, jag säger att jag ibland känner det i hela min kropp. Där vi skriker rakt ut och liksom, kan vi få en Millwall-trupp och bara in och smälla lite liksom. Men ja, vi måste ju på något sätt i alla fall styra upp det här. Men frågan är hur. Från början tror jag att det kommer bli att vi får värva lite i sommar om vi har. Och pengar, lite pengar har vi ju. Mm. Och Kitten, det är ju de här fyra matcherna. Det måste vara det. Mm. Och så är det klart, det är Sirius. Man skulle kunna vara kvar hela året också. Kanske det vänder i september, fan vet jag. Men det är i alla fall den utväg som finns.
Men det blir lite av en sån här identitetsfråga i sommar i så fall ju.
Ja. Ja, det blir hela, allting blir en identitetsfråga när liksom, det här har varit Ola Anderssons lag länge nu, ända sedan Kim och Tolle klev av har det varit hans till 100%. Han är också med och rekryterar Kim och Tolle en gång i tiden. Han har ju varit runt i Sirius olika roller hela tiden. Så att liksom utvärdera hela det sportchefsarbetet blir ju intressant beroende på hur den här säsongen slutar. Men håller vi oss bara kvar så har ju han all förtroende i världen fortfarande i en sidosvärld. Men det är det andra scenariot som kan bli spännande.
Bör de vara rejält oroliga, Jonas?
Ja, det är klart de ska vara det. Och jag tycker alltid att det är farligt och jag fattar ju att man gör det som supporter, att de här fyra matcherna, här har vi chansen, det är nu vi kan rädda det. Om det inte går då?
Nej, men det är det.
Då har du 15 matcher kvar, så bara, ja, det är redan kört. Alltså de har redan hängt upp det lite på att det är nu det ska räddas. Så jag tror ju att avvakta sommaren, alltså vänta till landslagsuppehåll och sommarsemester, se vad man har för trupp efter det. Sen kan man börja utvärdera. Det kan mycket väl vara noll vinster fram till sommaren. Det kan vara det. Ja. Nu är det Halmstad. Jag tror att ni vinner så att Magnus Haglund har 9 poäng på 9 matcher. Det hade varit så viktigt.
Ah, det hade varit.
Jag tror att, alltså, vi pratade om det innan vi slog igång också lite. Ni hade tippat Kitten först ut bland tränarna och då skrattade vi lite i Uppsala och tänkte att vi sparkar ju inte tränare. Och därför tror jag att det fortfarande inte är sannolikt, alltså det kanske inte är det sannolika scenariot, säga att det är så här, om 4 matcher torskar så ryker Kitten. För jag tror inte Ola Andersson är den typen av sportchef, men man, just det här, vad gör man då? Men om man förlorar 4 raka till, om man inte gör det.
Men vår spaning på Kitten ut, det är en del av den spaningen som jag är jävligt nöjd över. Det var att det var Kitten ut för att med det här schemat kan det vara så att Sirius inte vinner en av de första 8 matcherna.
Det är ju väldigt
så
bra.
Det är ändå nöjd över som spaning. Så får vi se om han blir sparkad. Men helt
spaningen
rätt.
Spaningen är ju klar. Ja. Nu är det upp till Ola Andersson. Ja, det är det du säger.
Vi har servat Ola Andersson. Det är bara smasha tillbaka den här bollen.
Smasha. Men återigen så är det alltid samma fråga. Hade en annan tränare gjort det här så uppenbart mycket bättre med befintlig spelartrupp och med spelschemat.
Jag tycker de har haft jättelite schema.
Sirius hade haft 15 poäng med en annan tränare.
Det tror inte jag heller. Det är därför jag tycker problemet börjar med att titta på vilken trupp vi gick in i säsongen med. Mm. Och att vi har haft jävligt dåligt utfall på skador också. Men det måste man ju på något sätt räkna med när man bygger truppen. Men det är så även nu när Madike försvann från vår bästa mittback och är skadad lite så här day by day och har varit i 3 veckor. Så
är det också. År trodde jag du skulle säga.
Ja, 3 veckor. Men och Kouakou, vart är han någonstans? Mm.
Sen är det ju så här, jag säger inte att Björkström och Rogic var liksom toppspelare i Allsvenskan på det sättet. Nej. Däremot så är det ju spelare som någonstans garanterar en erfarenhet och som liksom kan hantera ett omklädningsrum och situationer och en träningsvardag när det går emot. Nu har man ju svårt att se vem på Sirius träningsplan som är liksom ta kommandot i det här. Det är många som garanterat blir osäkra, har inte varit i situationen, blir stressade och ha den typen av ledare. Alltså, kolla typ Ante Johansson-typen i Halmstad. Alltså, det är ingen, han är inte bäst i världen, men han sprider ju ett lugn och en trygghet i en trupp som jag tror att Sirius skulle må jävligt bra av just nu.
Och vi hade ju 2 liksom reaktionsmatcher lite grann på att det hade gått dåligt. Vi hade hängt lite med huvudet när jag går in mot Kalmar och lyckas vända den i andra halvlek och spela bra. Elfsborg spelar bra 85 minuter. Och då, liksom, i minut 85 känner man, då känner man rätt lugn. Vi är ju rätt bra på fotboll. Vi vet, alltså, vi har spelare som kan lira. Det ser stabilt ut. Och sen så 5 minuter senare så har vi gjort en så här riktig bottenlagsgrej. Och släppt in 2. Och så är det liksom kolmörkt igen. Så att det är klart, vi står ju fortfarande och vinner vi på söndag. Så.
Då
hyfsat bra ut ändå. Det är lite tajt i botten.
Exakt, ja, det tror mig.
Så, en av ledarna tillbaka i träning nu också, va? Med David Mita av Nilsson.
Är det så?
Till och med.
Jag tror i alla fall kommande veckorna.
Slutat fika. Men då, mycket det kaffe har det varit.
Men det är ju synd att Fonander, vår målvakt, ska inte hängas alls för det här egentligen. Nej. Så det är inte målvaktspositionen man kanske inte, även om Mito kan vi bidra på andra sätt säkert också i försvarsspelet.
Jag tänker att han är en sån som bidrar i en träningsgrupp väldigt mycket också. Alltså med rutin och allt han har gjort i Allsvenskan och att han är liksom skön och härlig och en ledare och sådär. Jag tror att det är bra att få tillbaka sådana i träning bara. Det kan räcka ganska långt.
Han får ta ut folk på en cappuccino.
Ja. Han är ju äldst i laget också, va?
Ja, den.
Lagpappan har vi ju sagt fast. Mm. Hörrni, från ett bottenlag till ett annat tänkte jag säga. Vi ska ringa Sebastian Olsson i IFK Göteborg. Han gjorde ju 2 mål på Friends Arena mot AIK på den där åken, va? Och han gör ju en hyfsad säsongsinledning, eller hur, Tapper?
Ja, det är verkligen inför säsongen, om man skulle säga att liksom Göteborg skulle vara ett one-man-team, hade man ju inte tänkt att det var Sebastian Olsson som skulle vara the one-man, utan man hade ju tänkt att det skulle vara Marcus Berg. Men gud vad bra han har varit än så länge, och han gör ju de viktiga målen också. Det finns inte... Han, det är ju snudd på 5+ i ledning av honom specifikt då, för jag tycker också att han är bra i spelet.
4 mål på 8 spelade ifrån Sebastian Olsson.
Ja, och de har ju gjort totalt 8 mål, va?
Det borde vara 9.
Nio mål. 4 av 9 från Sebastian Olsson hade jag inte.
Den spaningen hade du inte.
Nej, faktiskt
det hade du inte. Det var lite delade meningar kring den här matchen. Om det var Blåvitt som förlorade 2 poäng eller om det var AIK som förlorade 2 poäng. AIK ledde, men Blåvitt kände sig kanske lite så här, fan det där självmålet och sådär. Så att vi kikar väl. Sebastian Olsson, hur mår du?
Tja, jag mår bra. Lite trött, men annars bra.
Är det någon speciell själva anledning? Hårda träningar eller...
Nej, jag bara sovit dåligt senaste nätterna.
Okej. Du, matchen på Friends här då. Vad känner du själv? Jag inledde med att ta den lilla taken att en del Blåvitt-supportrar kände att fan, AIK ska vara jävligt glada med att de fick med sig poäng från den här matchen. Vad kände ni om omklädningsrummet?
Vi ville ju vinna matchen såklart. Sen när man ligger under 2-1 så på ett sätt så blir det ju en vunnen poäng. Men samtidigt, så som matchen såg ut så... tycker väl vi hade kunnat få med oss 3 definitivt. Framförallt med hur vi startar matchen. Och vi har en del lägen innan vi dråpligt släpper in 1-1. Så... nej, fan, vi kunde fått med oss mer, känns det som.
Vad var din första tanke när du klev ut på det som de kallade för gräsmatta?
Nej, från håll såg den helt sjuk ut.
Jo, tack.
Sen var den väl lite bättre att spela på. Men samtidigt är det för dåligt att den ska se ut så. Jag fattar inte varför de rullar ut liksom. Alltså delarna var så korta. Så det blir ju liksom hack hela tiden.
Det var som ett lapptäcke liksom.
Joggade på uppvärmningen så kunde man ju typ se hur gräset rörde sig. Så. Ja, det borde vara lite bättre gräs på en landslagsarena, nationalarena.
Det kan man faktiskt tycka. Det såg ut som att det var svårt också att rulla bollen efter marken. Den studsade lite märkligt.
Ja, fan, man fick fokusera på att träffa bollen rätt där. För man kan inte lita på att den rullade som den ska.
Men du, det var inte den enda konstiga grejen som hände som kanske fick spelare att tänka till den här matchen. Vad tänkte du när Pontus dammar den där bollen rakt på Gurra?
Jag tycker det fan det är att det inte hände. Det känns som vi har haft några sådana riktiga skitmål emot oss. Så det känns som det kom från ingenstans också. Man var inte riktigt med på att det skulle hända. Men det är ju sånt som händer. Tyvärr. Normalt så i 999 fall eller 998 fall så träffar han inte honom. Och den gången man träffar så brukar han väl studsa åt något annat håll än rakt in i mål.
Gurra såg ut att bli ganska lack.
Ja, jag såg in, men det var väl första reaktionen sen. Han var väl också kanske chockad över att han träffade honom. Liksom.
Det kan man förstå. Men du, 4 raka utan torsk. Det får man ändå säga är ett ganska rejält uppsving mot de första 3-4 matcherna av den här säsongen. Vad är det ni har jobbat på senaste veckorna som har fått er att ändå vända på den onda spiral som var efter 2-3-4 inledande?
Nej, jag tror det har mer att göra med att det vi har jobbat på från veckorna innan första matchen, att det har börjat sätta sig mer och mer. Fått mer tid tillsammans med nya tränarna och liksom hur vi vill spela. Så det är väl det och sen lite självförtroende på det. Och att bollarna studsar lite mer än innan. Blandning.
Är det okej om jag tar på mig lite cred för ditt målgörande? Eftersom vi pratade inför en Discovery-sändning och du var intervjuperson där så sa jag bara, du får ju ta ansvar själv och skjuta lite. Och så sa du, ja det ska jag nog börja göra.
Ja,
men har det ju gått oerhört
jag
bra.
På dina ord.
Ja. Ja, jag har varit med ett
tag. Bara, tack vare det.
Men har du tänkt på det där att liksom, jag får fan ta tag i det här själv? Eller blir det bara som det blir? Eller?
Nej, det blir väl bara som det blir. När bollen kommer framför en så i bra lägen så gäller det bara att dunka dit den.
Märker du hur Jonas bollar upp sig själv som ett potentiellt alternativ på tränarposten här?
Ja, men han hade inte varit dålig där.
Oj då. Sågning av Lundin och Tengrid.
Nej, de är faktiskt inte sugen på att byta där. De gör ett jävla bra jobb.
Men en tränartrio?
Det var det.
In som personlig, liksom, individuell tränare.
Motivator.
Mental. Mood manager.
Ja,
där har vi det.
Ja, men lite mer att det har lite passat.
7:ans ölhall för alla varje dag.
Exakt.
Skatt.
Men du, vad känner ni inom truppen nu då? För att dels 4 raka utan torsk. Dels har ni fått, det har ju varit jävligt mycket snack och runt Blåvitt om det här med sportchef och teknisk direktör. Nu är Ola Larsson på plats. Ni har liksom flera spelare som har varit ute och pratat om att ni gärna fortsätter med den tränarduo som som kör nu? Börjar ni känna att det börjar hitta in en harmoni här?
Ja, det tycker jag. Jag tycker vi, alltså hela säsongen har slutit ihop bra som grupp och inte låtit det komma in i omklädningsrummet och påverka oss. Jag tycker men saker börjar falla på plats och det är skönt att det visar sig lite i resultaten också.
Men vad säger du annars om din målform? För att jag menar, det var ju snack om att så här, det är en ytterback vi har värvat här. Nu har du gjort fyra kassar. Känner du själv att det är på offensiv planhalva du trivs som bäst?
Alltså, jag ser mig fortfarande egentligen som högerback efter mina senaste år och i Tyskland. Men nu det är kul som fan att spela där och tycker väl att det blir bättre och bättre för varje match och träning. Man har liksom inte stått och skjutit skott på fyra år, så det tar lite tid att få in det också i kroppen.
Framöver här då, det är två tuffa matcher som väntar. Det är Bayern hemma och sen så är det då ett derby mot Häcken i de två kommande. Vad tänker man för de två tuffa matcherna?
Men som du säger, det är tuffa matcher. Nu kan man ju bara fokusera på Bayern och vi behöver göra en minst lika bra eller bättre prestation än mot AIK, så ska vi ha stora chanser att ta 3 poäng.
Och ska du hålla ditt snitt så är det i alla fall 1 mål på de här 2 kommande matcherna som krävs.
Ja, men det får jag lösa. Det måste hålla uppe snittet nu.
Ja, det är lika bra. Det är lika bra. Du, fan vad fint då. Vi önskar dig lycka till med matchen mot Bayern.
Stort tack.
Tackar för att vi fick ringa också. Så hörs vi. Hälsa Jocke och Patrik och grabbarna.
Det ser jag.
Härligt. Ha det fint.
Ha det
gött. Hej.
Tja, tja. Tja.
Vi har fått den stora äran att göra ytterligare ett jätteroligt samarbete med MQ. Och ni vet väl om att MQ är Sveriges största varumärkeskedja inom mode och erbjuder kvinnor och män noga utvalt mode sedan 1957. Har ni koll på det? Nu har vi fått möjligheten att göra utvalt av Toto. Vad är det för någonting då? Jo, vi har valt ut våra favoriter från vårens kollektion. Och den kollektionen, Agge, den kallas för Desert Sunset och här finns något för alla, det kan vi verkligen intyga.
Ja, men visst är det så, va, där ju såklart linne spelar en stor huvudroll även den här våren. Men om linne inte är din grej så kan man ju faktiskt ta lite lugnt och välja någonting annat. Det finns en massa andra plagg, så behöver man ju inte alltid, Thomas, köra bara linne. Man kan ha en linneskjorta till ett par riktigt schyssta jeans.
Så är det, har du någon favorit från kollektionen?
Ja, jag har ju det. Jag är ju svag för Dante shirt, va? Mm. Jag har väl 4 olika färger nu, tror jag.
4 färger?
Ja, jajamän,
ja, men det är ju sådär härligt när man har en favorit. Mm. Och att man köper i flera olika färger. Sen så tycker jag också att den här kollektionen är väldigt tidlös. Alltså man investerar i den nu och då investerar man i en långsiktig garderob. Och så tycker jag MQ tänker kring många av sina kollektioner även bakåt i tiden. Men jag älskar Desert Sunset. Det är en otroligt härlig vår-sommarkollektion.
Så är det. Vi har ju också, Thomas, en kod, Toto20, som ger 20% rabatt på de egna varumärkena. Gäller mellan 22 april till den 5 maj. Så att det gäller att vara lite på tå här. Det är på de egna varumärkena för dam och här är det Bondelid, Bleck och så vidare. Ni kan det där vid det här laget. Vid ett köp över 500 spänn. Koden gäller online och i butik.
Så spring och köp era favoritjeans, en skön linneskjorta, ett par fina solglasögon. In på mq.se eller butik. Spana in våra favoriter.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar. Plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör Tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jonas, hur Sirius ska vara oroliga? Hur oroliga ska AIK och Blåvitt vara?
Nej, de klarar sig. Men det blir ju inte topp 6 för någon av dem.
Nej, alltså, det
men liksom
har ju...
7 till 11 blir väl båda till slut.
Vilka har störst problem?
Just nu har AIK störst problem.
Och vad är lösningen? Sparka Brännan, säger
spelare.
Vissa.
Nej, inte sparka Brännan. Det är samma sak där. Hade en annan tränare gjort det här oerhört mycket bättre med de spelarna som var tillgängliga? Jag tror inte det.
Nej, om det inte är en trollkar liksom, för de spelarna.
Jola Bero kanske hade kunnat fixa något. Men,
han är väl slut, är han inte det?
Jola Bero?
Ja.
Vet inte.
Länge sedan man hörde något om Jola Bero.
Ja, det är trist.
Aha, det är
han,
det ju,
han var ändå
det
pigg.
Det
liksom, alla flyttar hem till Sverige.
Han har fan, ju... jag gillar att vi liksom lämnar AIK och börjar gå över på Jola
Bero-snacket, som faktiskt känns lite roligare.
Han har ju alltid, Jola Bero har ju alltid med sig signerade affischer av sig själv, ifall det är någon som vill ha det.
Ja. Ja, inte du det, Marcus? Det är
ja, jag tänkte säga, det känns som någon som tappar.
Men det kändes också som att han la av lite samtidigt som den ena halvan av Siegfried och Roy dog också. Alltså att alla de här, nu finns det ju bara David Blaine bland kända trollkonstnärer i världen.
Men han har, Jola Bero har såklart inte lagt av. Här är ni ute och cyklar totalt.
Ja, men du är ju ändå liksom nästa Labero, får vi säga. Sveriges nästa Labero. Åker runt och turnerar med affischer färdigsignerade.
Ska vi ta fram en topp tre magiker, eller?
Carl-Einar Hickner.
Men med Sebastian Olsson. Han får väl... de viskningarna jag hör är att Hussein Kanila är borta ganska så bra bit till. Så att jag tror
ja, Augusti
att,
är väl sagt. Ja, alltså det kan vara ännu längre kanske, eller? Är det du säger?
Mm, kanske ännu längre, säger jag. Och då kommer han spela där uppe och jag tycker han gör det bra, så att han får sluta tänka att han är högerback. För att han behövs som målskytt där uppe.
Ja, det är ju uppenbarligen. Mm. För Marcus Berg var ju bänkad den här matchen och fortsatte ha sina problem.
Men Sulle... bänkad, han var ju sjuk. Såg ni när han kom in? Han ju inte att hosta på.
Ja, men alltså exakt. Han är inte kry. Och nej, kroppen är inte kry. Och Sulletåget, Kalle Nilsson, jag är ledsen. Men, men det... det står still på perrong, det är signalfel.
Det är någon slags reparation.
Det tåget det är inte bra. Alltså. Ah, men så att, nej, men det är absolut. Sebastian Olsson, och han gör det ju bra. Och alltså Blåvitt gör ju... det är det som är så jävla frustrerande för AIK. Nu menar jag absolut inte att AIK är någon form av tiki-taka-maskin. Men det är klart att den här matchen passade ju... den här mattan passade ju Blåvitts liksom krigarinställning mer än vad det passade AIKs försök till att spela... fotboll. För AIK blev ju stundtals uppkäkade när Blåvitt väl bestämde sig för att göra det här till en ganska fysisk match.
Mm. Och jag tycker att AIK kanske ska sluta försöka spela en fotboll de inte kan spela.
Yeah.
Men det där har också jättemycket med spelartyperna att göra. Det blir ju superintressant att se vad som händer i sommar i AIK. Verkligen. Också. Tar du in tre... det räcker med en egenskap. Tre snabba spelare. De ska vara snabba. Så kommer AIK se helt annorlunda ut.
Mm.
Och då tror jag att då kan det bli jättebra, men sen kan det också vara att liksom den här säsongsinledningen och hela stämningen runt AIK just nu är ju ganska negativ. Det är svårt att vända. AIK är liksom de är ju tröga på det där sättet att när det går dåligt så har de lite svårt att ta sig ur det. När det går bra så spelar en förlust nästan ingen roll, man bara fortsätter.
Mm.
Så de är så tunga att de reagerar lite senare än vad andra lag hade gjort.
Sen tycker jag att det är så jävla svårt, för att jag håller ju i sak med dig om att så här, AIK borde sluta försöka spela ett spel som de inte behärskar just nu. Mm. Å andra sidan så har ju AIK varit kanske den klubb i Sverige som det senaste åtminstone halvåret, jag vet inte hur många gånger din kära kollega Alexander Axén har stått i den där studion och pratat om den här jävla visionen. Det känns som att hela Sverige stundtals har koll på AIKs vision och hur de vill spela. Och tre unga övergångsspelare och allt vad det är.
Mm.
Och där är liksom Brännan anställd på premissen att det ska vara den här typen av fotboll. Och då är det liksom det som är arbetsbeskrivningen, att du ska försöka implementera den här fotbollen. Mm. Ska han då gå ifrån det som han har liksom tackat ja till?
Ja.
Eller ska han fortsätta med den tills han får
in... Jag har ju svarat.
Ja, men, det finns ju ett alternativ att fortsätta med den. Fyll på med spelare och så kommer det lösa sig.
Det är hur enkelt som helst. Om han spelar bara precis så som han vill ha det, så kommer det se bra ut. För alla som står och tittar på det här, ingen är så taktiskt slipad så att de kan säga, fast du spelar ändå med lite mer så här och ni har den relationen som vi egentligen eftersöker. Bullshit. Vinner de matcherna och det ser trevligt ut, då kommer ingen säga så här, fast du spelar fel.
Ja, ah, nej, så är det.
Nej. Men om du spelar rätt och torskar, kommer ingen säga, men du spelar rätt. Eller hur?
Nej.
Skit i det, vinn matchen bara. Tråkig basic.
Jag gillar hetaste AIK, ett riktigt bra styrdokument. Liksom,
det, liksom, det är det som är grejen.
Bra jobbat kommunikatören där på Gnaget.
Ja, den har etablerats, ja, får vi att säga. Men det blir ju absolut, jag är ju helt med i Jonas på att lösningen blir ju intressant att se i sommar med en ny sportchef på plats. Som jag tror kommer få ganska stort mandat att agera i sommar.
Jag hoppas ju det också. Att det är så.
Ja. Jag med.
Ja.
Men alltså när man såg matchen i måndags, alltså vilka dåliga lag det är just nu. Alltså försvarsspelet på alla mål i princip, men i båda lagen. Och liksom, man satt i brev och bara hoppas att de här förstår att de måste liksom få in att bara, nu, vi måste göra någonting, börja vinna matchen. För att Göteborg, visst, de har inte förlorat på 4 matcher. Men det är också IFK Norrköping hemma, Degerfors hemma, Brommapojkarna och AIK som är det formsvagaste någonsin. Typ. Jag vet, alltså, det är inte helt vänt för Göteborg heller. Alltså, de måste också fatta att de har saker att fortsätta jobba på. Liksom. Mm.
Ja, det, alltså, jag skriver ju under på att det var två usla fotbollslag som gjorde upp på den där åken. Alltså, det råder
när man liksom satt och bara tänkte på att liksom, så är det ju nästan med alla lag. Men att det här är samma serie som Häcken och Malmö spelar i.
Jag säger ju det. Spela den där finalen bara. Blås av. Mm. Och så får vi ett sommarfönster. Och så börjar vi om där. Och så börjar vi köra höst-vår istället. Det är helt, vi har aldrig haft ett bättre tillfälle. Mm. Inga åker ur heller, Bernevall. Så att liksom, vi får, både ni och vi får en ny jävla möjlighet. Det är väl Norrköping som kanske röstar emot då. Med tanke på hur ni går.
Nej, alltså blåsa av serien nu. Det är ju inte en chans att vi kommer 4. Det är ju jättefint att vi kommer.
Jo, men alltså 4. De placeringarna spelar ingen roll. Alltså, alla de där bara liksom raderas ut i tomma intet. Det blir bara en final mellan Malmö och Häcken. Och så är vi klara där.
Jag är på det klara med det. Om det också står i sluttabellen sen att vi kom 4. Det får du ändå göra.
Du kan få det. Ja. Du kan få det. Men det får ändå ingen Europa-plats på det.
Europa, vad ska vi ut i Europa?
Ja, faktiskt, det är faktiskt det. Där hör ni faktiskt.
Norrköping ligger i Europa.
Men tror ni att för du är inne på det, Jonas, att det kan svänga fort i AIK och vindar kan blåsa liksom värre än vad de är i verkligheten. AIK har Degerfors borta som de inte har spöat sen Degerfors gick upp i Allsvenskan. Efter det har de ett Djurgårdsderby. Mm. Alltså ryker brännan om inte det här blir åtminstone 4 poäng.
Gör han det så tycker jag att det är fel. Men det är klart att då finns i alla fall risken, alltså 4 poäng. Det kan vara 0 poäng, men det kan verkligen också vara 6 poäng. Det är klart att AIK kan vinna bort mot Degerfors. Bara de inte gör som i den här matchen jag var ner och kommenterade mot Värnamo och åka dit i Borås som den var och bara anpassa sig efter Värnamo. Måste ju åka dit och bara göra sin match utav det hela. Och sen kommer de givetvis slå Djurgården.
Oh, att du ens tar de orden alltså.
Hur skulle de inte kunna göra det?
Nej, alltså jag tänker för sig varje år att det här är året då AIK inte, eller liksom derbytrenden bryts. Men med tanke på den här säsongsinledningen, det här är ju en speciell säsongsinledning för AIK. Skulle det dessutom toppas av att i omgång 10 torska mot Djurgården, då tror ju jag tyvärr, för jag delar ju din uppfattning om att jag tycker att det vore fel att sparka brännan nu. Mm. Men jag tror att vindarna kan tyvärr bli så pass kraftiga att folk inte ser någon annan utväg än att det där blir droppen.
Mm.
Och den är jobbig.
P.O. Ljungläge. In med P.O. Nej, men vi kan byta tränare med varandra. Två matcher.
Nej, det tror jag inte. Och det är också så här. Vad står redo att ta över? Det finns inte jättemycket lediga.
Det är samma i Sirius. Vad ska man hitta på för
något? Det är Jörgen Lennartsson ju. Alltså, han är ju oerhört redo.
Vi hade ju låtit Ast ta över. Alltså, vi har ju Ånstrand.
Just det. Och sen finns ju, alltså det finns ju två namn som cirkulerar. Den ena är väl lite paxad utav Blåvitt i form av Billborn. Den andra är väl en viss gammal Pekingtränare, va, som har varit ass i AIK. Jensa, som väl inte... Mm. Nu har han väl liksom räddat upp det lite i pågång. Men känslan är att när den polska säsongen är slut så kommer han få gå med tanke på schismen som har varit med supportrar som har skrikit tränarna out. Så att jag gissar att i sommar kommer Jens Gustafsson att vara ledig också.
Ja, jo, det kommer han ju vara. Det var ju många som började tro på honom till Bayern och Cifuentes out för någon vecka sedan. Men nu verkar alla tro på att Cifuentes blir kvar. Så att vi får väl se om han kan ta AIK istället då.
Ja, och sen alltså, man ska väl inte heller glömma bort att Thomas Berntsen har jobbat ganska tajt med Stefan Billborn.
Nej, det har han ju gjort, och med Stare.
Mm. Just det, Stare just finns det där också. Ja. Stare till Sirius.
Nej, jag gillar mycket Stare jättemycket.
Jag älskar mycket Stare.
Som fotbollstränare tror jag kanske inte att han rimmar bra med. Jag tror inte det är inte någon annan som rekrytering heller i det här läget. Det har ju varit en gång i tiden såklart när AIK var guld, men inte nu.
För oss som gillar farsen allsvenskan så jobbar man ju Norling till AIK igen.
Hur går det för Alm i Danmark? Kan vi ta det varvet en gång till?
Ja, men alltså vart ska Norling?
AIK. Nej. Atalanta ska äntligen hända.
Man ska väl vara på YouTube.
Ja, det är otroligt. Du har ju koll på Stare ju.
Alltså, ingen har koll på Stare. Får man säga defensivt as? Det satt han och skrek liksom på innan just den där sändningen. As, låter det dåligt med as? Och så kommer jag, nej, kör på du.
Och det är körda. Men de här gubbarna, för att stanna kvar lite i AIK-träsket då. Vad ska AIK göra utav spelare som Jimmy Durmaz och Victor Fischer och högavlönade äldre spelare som inte levererar eller inte orkar springa eller liksom den problematiken som ändå är uppenbar?
Ja, de kommer ju att se otroligt mycket bättre ut om det finns andra spelare runt omkring som är tillräckligt bra.
Men är det inte deras uppgift att göra sin omgivning bättre?
De ska också göra det, men ibland så är det svårt att trolla. Jag tycker att den som är liksom längst ifrån sin standard av alla, Guidetti också, alltså om vi utgår ifrån att han är en toppspelare och har varit en toppspelare, så är det klart att han är en bra bit ifrån. Men Bilal Husseins säsongsinledning är ju inte i närheten av vad han har spelat tidigare. Förvisso bredvid Sebastian Larsson.
Exakt.
Men lite eget ansvar i det hela. Så är han upp till sin normala, kommer det bli väldigt mycket lättare för de andra också.
Men hans normala fanns inte i höstas heller. Alltså sen sommaren har det inte varit bra där, tycker inte jag.
Men det är ett intressant läge, kan jag tycka. Jag kommer ihåg, nu förlåt att jag drar Sirius parallell här, men det gör jag.
Det gör du.
Det är därför jag är här med ett annat.
Precis.
Men när Rydström tog över Sirius tillsammans med Mircea Jelicak första året, då, han har ju återberättat det här i intervjuer, kanske inte specifikt, men att det var ett jävla gnäll. Alltså bland de äldre i den Sirius-truppen som hade varit länge under Kim och Tolle. Vissa som Jeppe Arvidsson, Filip Haglund. Den typen av spelare som kände att varför ska vi träna så här mycket? Varför ska vi? Och vi får inte starta typ. Det känns som att det fanns en för hög ambition. För de tyckte att vi kan ju det här. Vi vet ju hur man spelar allsvenskan med Sirius. Och det känns som att liksom, om nu Brännan kommer in och får sitt första stora uppdrag och vi gör det här AIK lite grann till sitt. Så är det ju inte bra att man inte drar jämnt med de här rutinerade stjärnlirarna någonstans. Det känns som ett super problem i längden, om Brännan ska få göra det här på riktigt.
Det är
man, på ett sätt kan man säga att det är bara att vinna matcher, men man vill ju också någonstans med sin fotboll och liksom bygga någonting över tid. Och då känns det som att det kan inte finnas de här stoppklossarna som bara tycker att det är liksom lite kul att
avsluta. Alltså, jag ser faktiskt inte jättemycket annan lösning just nu än att bryta lånet med Victor Fischer i sommar och att försöka hitta en exit för Jimmy Durmaz. För där är det ju uppenbart att han inte varit skadad sedan. Mm. Alltså, han var ju full träning 2 veckor innan allsvenskan. Han hoppade in i det här Bayern Cup-kvarten eller vad fan det var. Sen dess har han varit i full träning. Det är bara uppenbart att det här är en spelare som Brännan inte ser någon större nytta i.
Nej, men
och då får man ju hitta en lösning.
Men ska vi dra Norrköpings parallell då? Tycker du är kul? Och det, är att,
det beror på vilken parallell.
Ja, men ganska positiv ändå. Men när Glenn Riddersholm kom så det är ju en jävligt utagerande person. Han är ju halvt. Eller skvattgalen faktiskt.
Ja.
På tal om att allsvenskan behöver en tränare som skiter i snyggspel på mitten och bara vill vara bäst i straffområdena.
Exakt, ja. Vilket är också uppfriskande på många sätt är han ju. Men han passade ju inte in mot den Norrköpingstrupp som fanns. Alltså det var ju därför han blev vansinnig på att de var så snälla gossar. Och han har kommit in med jävligt hårda nyper. Och det är klart att det skar sig ganska mycket i början. Det klagades på Riddersholm en hel del.
Mm.
Det gör det inte längre. De har vant sig, de har liksom anpassat sig efter vad är det för ledarskap. Det blir så också. Alltså, jag vet ju också att det pratats om Kim och Tolle i Djurgården. Att de är så hårda och de är tuffa. Och när det går dåligt, då gnälls det på det.
Ja,
när
det går bra, det har sina,
när det går bra, då är det bra.
Det finns
ingen spelare som har gillat Kim och Tolle någonsin, känns det som. Men de har fan vunnit under dem.
Ja. Jo, men då accepterar du att liksom, det är hårda nyper. Och det kanske är det som är anledningen till att det går så här bra. Alltså, man tänker ju annorlunda. Får du framgångar, så är det så här, men det här ledarskapet kanske funkar ändå. Alltså, så underordnar man sig den känslan och den tanken. Går det dåligt, då är det klart att du helst skyller på chefen istället för på dig själv.
Mm.
Det är rätt, jag tror att det är helt givet. Så, det är så, tänk om Malmö hade inlett med kryss mot Kalmar, vilket de verkligen kunde ha gjort.
Alltså, och verkligen. Uttåg i kuppen mot Degerfors. Precis. På det.
Och att de faktiskt var sämre än BP och borde ha torskat den matchen. Så istället hade Henrik Rydström fått kryss Kalmar, torsk BP. Hade det varit samma stämning i Malmö som det är nu och att alla tror på den visionen och den idén och de hemläxorna och det här spelsättet och så vidare. Självklart inte. Det, är liksom, det avgörs på en enkel jävla seger och kanske liksom en situation i en match så sett stämningen för hela året.
Ja, det är det ju. Och när det väl börjar blåsa emot så är det också jävligt svårt att vända i klubbar som AIK, Djurgården. Alltså där tålamodet är Malmö. Alltså där tålamodet är jävligt kort liksom. Men det finns
AIK, Norrköping. Tänk AIK och Norrköping. Sluta den 0-0 istället. AIK grisar hela matchen och Norrköping får avsluten utanför. Då är det klart att det är lite lugnare i AIK än vad det blir när de blir utspelade. Mm. Det blir de ju till slut.
Ja.
Och Norrköping kommer ju bara, fan, det sitter inte riktigt än. Det är liksom en match.
Mm. Men samma parallell kan man ju säga där också, att i vintras fick man ju kanske göra sig av med några av de bra spelarna för att de inte funkade med Glenn riktigt. Så kanske att Durmas och Fischer bort inte är så dumt heller.
Nej, alltså det tror jag är en lösning. För att jag håller ju med Jonas om att så här, de här utfyllnadsspelarna som ändå typ Magashi och Bilal och de här är, de har inte kommit upp till nivå. Men själva grundtanken är ju att liksom de ledande spelarna ska dra loket och göra de andra bättre. De ledande tilltänkta bärande spelarna i AIK, de har ju inte kommit upp i nivån. Förutom typ Alexander Milosevic, John Guidetti har väl någon form av alibi med tanke på att han inledde säsongen skadad och ser visserligen lite bättre ut
han
i den här.
Ju, han jobbar
ja, och så här, han var ju den enda på den här gräsmattan på Friends som faktiskt behärskade att göra något kreativt på en touch. Resten behövde ju 8 för att kontrollera en fotboll. Men spelare som Victor Fischer och Jimmy Durmas, det är ju än så länge bara, det är bara alldeles för dåligt.
Ja, och jag är helt kvar i det här att när det, efter några omgångar så var det ju att mycket av hoppet stod till Fesaje. Och det ska det liksom aldrig få göra. För han ska vara en extra liten krydda som ska få se och lära. Och det har varit samma faktiskt i Hammarby. Liksom, att, ja, men vi har ju Majed och Erabi. Ska inte luta dig mot dem. De ska vara liksom en extra ingrediens. Verkligen. Se och lära. Och då är problemet i AIK var att man, alltså, det var så illa att man satte sitt hopp till Fesaj. För de andra kommer inte göra något. Mm. Och då har du ett jäkla problem. Och då gjorde han ändå målen i derbyt.
Men samtidigt måste också de här ledande spelarna måste sluta prata med media om att de är vänkade efter varje match. Alltså, de får inte gå på dig. Det är ju klart att Aftonbladet eller vad det nu är söker en rubrik när de frågar Guidetti, är du missnöjd över att du blev utbytt? Alla AIKs ledande spelare måste nu lära sig att svara nej, jag tror på brännan. För att efter varje match kommer det två nya artiklar. Nu en om Mats Otte är besviken på att han är bänkad och en på att Guidetti är besviken på att han blev utbytt.
Och innan det var det Fischer och innan det var det Durmas.
Exakt, alltså de måste lära sig att inte säga det efter matcherna för att de underlättar inte supporterläget eller brännanläget.
Och vet du vad min favorit med allt det där är? Det är, jag har inte fått någon förklaring.
Ja.
Jag vet vad förklaringen är. Alla vet vad förklaringen är. Det är för att tränaren tycker att en annan spelare är bättre. Det är ju bara det. Det är alltid det som är förklaringen.
Vill Sotte höra det? Du sa att anledningen är alltså att du är dålig.
Ja, jämfört att med man... att nu har vi ju tre här. Haliti, Tihi och Milosevic. Och du är 4.
Ja.
Så är det bara.
Så.
Där hade vi den. Det är alltid anledningen.
Allsvenskans hetaste spelare tycker jag är Ondrejka. Mm. Du ville in med Sebban Olsson där lite grann. Men jag säger Ondrejka. Vi ska ringa honom nu. Som har prickat in sitt livsform får vi ändå lov att säga. Även om han får lite hjälp av Sirius försvarare att utöka sin poängskörd också. Jävlar vad het han ser ut.
Ja, verkligen. Det är ruggigt.
Jakob Ondrejka.
Tjena.
Tjena, hur läget?
Det är bra. Hello.
Jo då, det knallar och går. Jag tänkte säga att solen gick upp idag också, men det gör det inte, för det regnar satan.
Den har precis kommit fram här.
Säger vi stort grattis till er då. Men du, jag pratade om att du är i ditt livsform just nu. Känner du samma sak?
Just nu går det bra, det får man säga. Så man får väl ändå hålla med på den punkten just nu.
Många trodde...
Det har inte gått bättre innan.
Nej, exakt. Det var det jag tänkte komma till. Att många trodde ju att du skulle ha ditt livs säsong i fjol. Jag vill minnas som den fantasyspelare jag är, att du var spelets mest populära spelare. Då hade ni det lite kämpigare, du också. Men nu har det verkligen liksom lossnat. Har du jobbat något speciellt under den här försäsongen för att få det att lossna?
Nej, inget speciellt. Inget mer eller mindre så här. Men det är väl bara... När det går bra för laget så är det väl lättare att man själv också gör det bra. Och det är väl det som har hänt här nu. Den här vårsäsongen.
Hur mycket känner ni i truppen att det här beror på att ni liksom... Det var ju ett läge förra säsongen där det var banderoller mot Jimmy Tillin och att han skulle avgå och supportar som var missnöjda och sådär. Men klubben valde att ha tålamod med Tillin och nu ser vi ett Elfsborg som flyger. Hur viktigt skulle du säga det var att ni fick behålla er tränare och fortsätta jobba på er idé?
Nej, men det är väl alltid bra att man får kvar sin tränare. Liksom att man fortfarande vet vad ens idé är och spelidé och hur vi ska spela är. Och att det inte kommer in någon ny bara från ingenstans och ska ändra på allting. Det har man ju sett med IFK Göteborg och nu AIK att det funkar inte riktigt. Att bara kasta in någon ny liksom och att det bara ska funka direkt. Det är inte ofta det händer att det funkar direkt. Så vi är väl glada att vi har kvar Jimmy.
Hur skönt är det också? En snackis runt er har ju varit de här bytena som har varit i 60:e minuten av er yttrar. Precis varje match har varit liksom en stor snackis. Nu känns det som att du har köpt dig lite fri från det. Det är fullt förtroende nu.
Ja, vi sa det, jag vet inte vem jag snackade med, men det var någon jag snackade med och sa det. Det måste vara någon, jag måste ha skrivit in mig i historieböckerna i Elfsborg att jag är en av de första yttrarna att spela så många 90 minuter i rad. Nej, men det är hur skönt som helst att man äntligen får spela hela tiden och för 90 minuter. Jag tror det är viktigt att man får det också, att det inte bara blir de här 65 minuterna eller 70 eller 75. Det är så stor skillnad på 75 och 90.
Ger det ett annat lugn när man är ute på plan också? För vi har varit inne på att man som spelare kan känna sig lite stressad i liksom början av andra halvlek. Att man vet att nu har jag 10 minuter och en kvart på mig. Annars är det liksom, annars byts jag ut.
Ja, men lite så har det varit innan också. Att man vet att fan, nu har jag 10 minuter på mig. Att jag måste göra någonting bra för att jag kanske ska ha chansen att få vara kvar lite längre på planen. Men... det har varit skönt i år att man fått det här troendet att man orkar spela 90 eller att man kan spela 90 och så.
Du Jakob, vad tror du själv att det haft för betydelse att det blev klart med en övergång och att du har vetat om det länge? Alltså, har det gjort någonting att man kan slappna av eller sluta tänka på de sakerna eller någonting i den stilen?
Det kan väl vara lite med att man slappnar av lite grann, att man vet var man ska ta vägen och den här biten. Men inför det här året, jag vet om vad jag i princip gjorde för fel förra året. Eller vad jag gjorde som gjorde så att det inte gick så bra. Liksom. Och jag vet att jag inte skulle göra om det i år. Och jag visste om, jag sa det redan innan det här blev klart. Så sa jag till Stefan att blir det ingen försäljning nu så kommer jag göra det så bra i Allsvenskan att jag kommer att bli såld i sommar oavsett. Så det är väl klart att det är väl en viss del i det. Att man är väl lite mer lugnare nu än vad man har varit. Eller vad jag var förra året då. Det är väl
jag hade ju en liten tes som jag testade på lite Elfsborg-supportar om att så här... Kanske att Jakob Ondrejka nu när flytten är klar. Man vill komma till sin nya klubb i bästa skick. Och så där. Och ett Elfsborg som också behöver ju tänka på sin framtid och så, att är det man lite, kan man hamna i ett läge där man också kan tänka sig bli lite försiktig? Nu verkar det ju inte så i och med att du gör 90 minuter och din form är otrolig och det är mål och assist och hela den grejen, men när det nu börjar närma sig vecka för vecka, kan man hamna i ett läge där man är så här, nu vill jag fokusera på flytten som kommer?
Nej, jag har väl inte riktigt tänkt så än i alla fall. Sen vet jag inte om det kommer att komma heller. Men jag tänker bara att jag bara har 4 matcher kvar och att jag vill bara göra det så bra som möjligt fram tills dess då. Och så vill jag säga, nej, det är ingenting jag har lagt någon större tanke på. Eller så nej, det är väl ingenting jag går och tänker på eller funderar på så här att jag vill bort härifrån. Jag vill bara spela fotboll och just nu går det bra och det, det är roligt. Jag är i Elfsborg.
Vad tänker du om, eller vad har du att säga om valet då? Var det, hade du ett smörgåsbord att välja på bland klubbar som ville ha dig?
Alltså jag hade ju en del klubbar, det vet jag ju om. Sen har jag inte heller hört allting på grund av lite andra omständigheter. Men jag vet ju om att jag hade en del klubbar efter mig eller som ville ha mig fram i sommar och i vintras för den delen. Men jag tyckte att Antwerp då lät som, eller de hade den bästa idén för mig liksom. Bästa planen och det skulle utvecklas som bäst för mig. Det var därför det kom där.
Det finns ju en, liksom, en klassisk sägning om just svenskar som flyttar till Belgien. Belgien-döden. Och det är få svenskar som har lyckats där. Har du liksom pratat med andra svenskar som har varit där just för att undvika att hamna i samma fack?
Nej, alltså om jag ska vara helt ärlig tycker jag bara det är roligt att andra svenskar inte har lyckats. Liksom. Det är mig bara med. Ja, men det är ju så liksom att du måste ju ha den här tanken att okej, då är jag en av de första som lyckas liksom. Sen tror inte jag heller, jag tror inte det är så många svenskar i min spelstil och mitt sätt att spela som har gått till Belgien heller, känns det som. Och sen kan man ju kolla nu på, vi säger till exempel den holländska ligan. Det är många svenskar som har gått dit, men det är i princip bara Jeppe som har gjort det riktigt bra just nu då. Men som vi säger, det är inte många svenskar som har lyckats i Belgien, men jag ser bara det som motivation och att jag tycker det är kul att folk inte kanske tror på mig på samma sätt då. Tycker jag bara är kul att då får jag visa dem att ja, ni trodde fel liksom. Så det är väl så lite mina tankar har gått också.
Jag tänker när du gör mål där i debuten i Belgien att hyscha mot kameran, så vet vi att de du hyschar är alla andra sopor som misslyckats där i Belgien.
Eller alla vi som snackar om Belgien döden.
Exakt.
Ja, men det är inte omöjligt att den kommer.
Nej, det vet jag att det inte är, Jakob.
Den målgesten, den tas ju med.
Det är bra killen i fråga om att göra det i alla fall, för jag har gjort den några gånger eller någon gång innan, så den kan komma.
Men du, nu när ni går så jävla bra i Allsvenskan, finns det någon form av liksom, inte bitterhet, men är det någonting i det som är så här, fan, det här kan bära ganska långt. Det är liksom, lämna en sån här säsong. Fortsätter du i den här stilen, vad hade kunnat dyka upp efter säsongen? Är du med på vad jag menar? Att du kan missa hälften av en riktigt fin Elfsborgssäsong här. Har du tänkt några sådana tankar?
Alltså jag har väl tänkt lite på det, men jag har alltid sagt att jag vill bli så bra som möjligt och att mitt mål har alltid varit att jag ska bli bäst i världen liksom. Och det kanske är lite svårt att bli bäst i världen om man spelar i Elfsborg hela sitt liv.
Det tror jag.
Så jag tänkte väl att jag är i det stadiet i min karriär där jag känner att jag är redo för att ta mitt steg ut och göra det så bra som möjligt utomlands först, låt oss se hur det går utomlands. Men såklart, man har väl lite så här nu att fan, det går så bra nu att man hade väl att, jag ska säga att man vill vara kvar och att man vill lämna liksom, men man har väl tänkt på det lite grann ändå att fan, det går så bra nu. Tänk om vi hade vunnit SM-guld typ. Så lite sånt har man väl tänkt på ändå.
Norrköping borta i nästa match. Är det fortsatt läge att hålla kvar kaptensbinden i fantasy på Jakob Ondrejka eller?
Man ska väl alltid tro på sig själv. Så det får jag säga. Ja, det är klart man ska göra.
Du kör inte som Amadeus Sögaard som vill att han vill sitta första bänk i fantasy i Felix Beijmos lag. Han är lite så här vidskeplig av sig. Pyssar du med sån här vidskeplighet också?
Nej, jag ska vara helt ärlig med dig. Jag vet inte vad det där är för något. Jag vet inte vad jag ska svara på det.
Ja, okej, men du har inga konstiga grejer för inför match som du måste pyssla med för att liksom, det ska gå bra. Skönt slippa hjärnspöken.
Jag vet inte om jag vet.
Ja, okej. Fan vad fin inställning ändå. Det känns som att alla fotbollsspelare idag ska ha så här höger sko före vänster och pussarna och jävla benskydd innan och hålla på. Nej, bra. Då är det bara målgesten då. Det är din grej.
Exakt.
Hyschningen. Den får räcka så. Du, fortsätt med det, för det verkar ju gå jävligt bra.
Ja, det har funkat hyfsat i alla fall.
Det får vi säga. Du, lycka till mot Norrköping då.
Tack så jättemycket.
Vi hörs. Ha det bra.
Ja, vi. Hej, hej.
Bekymmersfritt.
Ja, men det är det ju. Men han spelar ju också. Han spelar ju bekymmersfritt också.
Det är liksom så bra han mår just nu.
Så kval aura på honom. Det man kan säga om Elfsborg dock är ju att de har haft ett ganska lätt spelschema. Började ju med Häcken, men efter det har det varit ganska lätt. Så att, ja, det är poängmässigt en bra, bra säsongstart ifrån dem. Men också, ska de typ ha så här många poäng? Nu om du tittar framåt, kolla spelschema Elfsborg kommande 8-10 matcher.
Jag ska kolla det nu. De har ju Peking borta nu. Sen har de ju Malmö, sen har de Djurgården, sen har de Gnaget, sen har de Bayern, sen har de Kalmar, sen har de Blåvitt, sen har de Djurgården, sen har de Häcken. Det är klart att det är ett spelschema.
Ja, men det kommer inte vara full pott rakt igen.
Det kan vi skriva upp.
Men däremot att de har tagit, förutom Häckenmatchen då, att de har tagit i princip full pott nu. Det köper ju ändå lite så. De kan kryssa två av de kommande tre och förlora någon och ändå ha ganska bra tabellplacering. Liksom. Att de har ställt av det så pass bra som de har gjort, det är ju ändå jävligt starkt.
Mm. Och det är ju det som ger självförtroendet. Men nu är ju de lugna in i den här säsongen med tanke på hur det såg ut förra året länge. Innan de städade upp det på slutet.
Ja, alltså vi ska ha med oss att det var mindre än ett år sedan det var avgångsbanderoller.
Ja, och sen dess, då var ju alltså, Elfsborg var ju bäst. Avslutade ju bäst. Så att de har ju någonting har de ju absolut.
Ja, hade de kört höstvår hade Elfsborg vunnit nu, va?
Ja, det hade de nog, för de gjorde exakt, det hade de ju definitivt gjort. Och, men sen samtidigt som Frick Hult var inne på när vi pratade med honom att så här, förra året vann de inte mot Mjällby borta. Nu börjar de ta den typen av segrar som de misslyckades med förra säsongen, och de har ändå bevisat också hemma mot Halmstad att så här, underläge i paus 1-0. Okej, vi har moralen. Förra året var det ju lite frågetecken på moralen också. Vad har, alltså så fort det går emot så viker de ner sig. I sådana här matcher nu, som i grismatcher, så har de bevisat att de kan det. De kan också vända på ett underläge till seger. Så att, tycker ändå att det finns någonting mer i Elfsborg än att det bara är liksom, de hakar i det de gjorde förra året. Mm. Så att, ett uppsving får vi ändå säga.
Ja, verkligen. Tycker det känns som att Jimmy Tillin liksom gör sin egen grej där. Elfsborg. Det känns som att ingen liksom lägger märke till, pratar om trender med Jimmy Tillin och hans fotboll. De är jävligt... Nu när det går bra, liksom, de är snabba, kontringstarka, det är liksom enkelt.
Men tror ni att de, alltså för att ta en Europaplats, för den två stycken är redan givna. Det blir Malmö och Häcken som kommer ett och två. Det kan vi redan, jo Jonas, nej, det blir det. Vilka Häcken kommer två då?
Något annat lag, Häcken kommer ju utanför.
Okej, okay. Något annat lag. Du ser lag som är på deras nivå.
Ja, men nej, den behöver inte vara på deras nivå. Alltså Häcken kommer ju sälja halva laget nu. Och sen så kommer Europaspelet.
Ja, de kommer tappa lite, men alla andra är ju för dåliga.
Ja, det är möjligt. Nej, ja,
men vissa andra kanske blir bättre i sommar och Häcken blir mycket sämre.
Och det var det jag tog igång.
Och så hångarven från alla. Den är fint.
Jo, men alltså, det är som att AIK fortfarande ska tro på att det här kan... Vi kan vara med och bråka. Alltså, det kommer inte ske. Men min fråga är om Elfsborg kan vara med och bråka om Europaplatser. Och om de kan vara med...
Ska de absolut vara.
Ja, men då är frågan, behöver de ersätta Ondrejka? Eller finns det ersättare?
Nej, det finns faktiskt okej där. Eftersom de har Jack Cooper Love till exempel.
Alltså, snackar som Kassem ju... också, som de gillar. Elfsborg-supporten snackar upp honom väldigt mycket.
Han har inte visat så mycket än. Men han är ju ung fortfarande. Och man måste ju få chansen ordentligt så att säga, för att kunna visa det. Men,
han har ju sett lite pigg ut sista matchen också.
De kanske... Nej, de behöver nog fan inte värva någon ny. Faktiskt.
De kan bara släppa, fan vilken harmoni. Ja. Släppa sin bästa spelare.
De är ju bra på att köpa. De har hela Borås.
Men hela jävla Borås är bekymmersfritt just nu. Solen tittade fram när vi ringde också. Ja. Alltså, de och Malmö mår väl bäst i Sverige?
Det måste vara så.
För att jag menar, Häcken och Mjällby, de har ändå lite ångest inför den här cupfinalen. Som ju vi åker ner på.
Ja, imorgon klockan 06.45 rullar vi en hel minibuss fylld med människor som inte ska åka minibuss ihop ner till Mjällby. Och så kommer vi göra lite resereportage och så sänder vi därifrån på fredag. Och det blir ju kanon ju.
Eftersom att jag kör så ska jag inte ta gift på att vi rullar 06.45.
Kalle och tider, det är en dålig kombination.
Månar åtminstone.
Bilen rullar när Kalle säger.
Ja, nej, exakt. Men hur är uppkopplingen på Listerlandet? Ska det, vi sända därifrån?
Det är danska nätet, va?
Jag tänkte säga att Jonas är också berest inom Sverige. Ja, du vet ju också vad som krävs att göra liksom lite resereportage och såna här grejer.
Ja, man måste ju göra det för att det ska gå och dra av.
Precis, och vi är jag är inte en av dessa, men vi är väl sju pers va, som rullar neråt.
Ja, men jag tänkte fråga
Jonas, hur många tror du kommer hem utav Toto-svenskan ligan som
ska gå till finalen? Vi kan komma hem nio stycken.
Det är det som är. Persson och Lillbagan också.
Ja. Plocka upp två på vägen.
Ja, men det kan vara vilka som helst faktiskt.
Det kommer bli jävligt roligt att följa i alla fall. Man följer det via våra sociala medier. Fredagens sändning, i och med att det är klämdag och att ni ska göra den sändningen nerifrån Listerlandet, kommer inte vara 14.00 ska vi säga också. Den kommer vara live i vanlig ordning, den kommer inte vara härifrån, utan den kommer vara i en portabel studio någonstans runt Sölvesborg-trakten.
Hanöhus
där någonstans igen. Runt 11 snåret där någonstans där. Följ oss på våra sociala medier så ser ni helt enkelt när fredagens sändning kommer.
Mm. Och sen ska det ju vidare till Värnamo och göra söndagsintervju också. Tack också för alla jättefina ord om Amadeus intervjun från helgen. Jag vill bara säga att vi gör det här programmet ihop med ATG. Om man ska spela på Allsvenskan går man in och gör det på ATG. Rygga våra tuttotripplar, det kommer vända nu. Vi har lärt oss att vi ska inte spela på matcher som Hammarby och AIK är involverade i. Det är de som förstör varenda trippel, så nu undviker vi dem. Och tar nya omtag, vinner i helgen. Ska ni spela så ska ni vara över 18 såklart. Och har ni minsta lilla problem så går ni in på stödlinjen.se istället.
Och ska ni se Jonas och alla hans kollegor på Discovery Plus rulla ut sändning efter sändning från Allsvenskan och Superettan, så kan man ju göra det via sitt C-more-abonnemang. Där man också ser Champions League ikväll. Det är Manchester City mot Real Madrid. Då Kalle Nilsson och gänget tar plats i den här studion återigen och gör en sån här härlig watch-along-sändning. Då är Tapper här. Ja. Josip är här. Mm. Vi får se om Ekstedt kommer. Josip eller Freddy Arnesson kanske dyker in också.
Ekstedt ska ju med till Mjällby, det är luddigt.
Ja, det är jätte. Vad ska han göra där?
Han ska ha en guidad stadsvandring tillsammans med Josip så att vi får bilda oss lite också.
Ja, okej. Okay. Bildning. Totalt onödigt. Sånt pysslar vi inte med.
Hemliga promille på
svenska. Ja, det är... Kalle Nilsson ska köra den här bilen. Jag har fortfarande ångest i hela kroppen. Alltså,
jag ska köra ner, inte tillbaks.
Nej, tillbaks kör ju ingen. Det är det som är problemet.
Jag är så taktisk. Jag hoppar ju av och stannar i Skåne för att slippa köra hem.
Oj, oj, oj. Det är ett klokt beslut. Ja. Hörrni, det här var Toto-svenskan den 17 maj. Norges nationaldag, va? Är det det?
Mm, stort grattis till våra vänner.
Ja, verkligen. Vi har ju lärt oss att omfamna dem. Jag inledde ju min Toto-svenskan-karriär som stor liksom, rival till Norge och Danmark. Men ju längre det här programmet har gått, desto mer har vi liksom omfamnat och ringa norskar och danskar.
De firar ju nationaldagen med att alla barn får så mycket korv de vill. Och så dricker de sin egen version av apelsinläsk och äter glass. Så det är ju i mångt och mycket ett icke-fungerande land också, ska vi inte glömma.
Gullebrus?
Nej, men den heter nog skit. Men så det är ett konstigt land fortfarande. Men vi har valt att embracea det. Och grattis till våra vänner.
Stort grattis. Jag älskar Norge.
Nej, men det gör du inte.
Jo, det gör jag. Det är för att vi har fått Thomas Berns.
Men missa inte Watchalongen 2030.
Just det.
Kanske Håland får fira nationaldagen.
Just det.
Det kommer bli en vinkel.
Det kommer bli strålande. Jonas, tack för att du kom. Om en sen så var det väldigt fint att ha dig här i vanlig ordning. Bernevall är lika så. Glöm inte att kika in på Bernevalls Twitter och signa upp på nyhetsbrevet. Hur går det för det?
Det går hur bra som helst. Kommer nytt på fredag. Det handlar lite om att ligga jävligt dåligt till i tabellen.
Oh, då måste jag läsa det.
Och en liten grej om Örebro och Örgryte 0-0 igår.
Oj, ett litet matchreferat där.
Jag får jobben coacha med vit hoodie.
Ja, gillar vi. Tapper, vi ses. Ja, Kalle, du också. Chatten, ha det bra. Hörs.
Hej.
Ömma för Kalmar.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.